Hej, du lyssnar på en podd från Nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Mats-Ola Larsson och mitt emot mig sitter Cecilia Malmström. Kul att du vill vara med i vår podd.
Ja, det är jättekul, tack.
Du, jag har läst på lite, inte så mycket, men jag har läst på lite om dig, jag lyssnar på en podd och sånt. Och i de artiklar och poddar jag har lyssnat på så presenteras du som före detta handelskommissionär i EU. Men du är ju inte en föredetting utan du gör ju någonting nu för tiden, så jag vill hellre att du berättar om det.
Jag är väldigt mycket föredetting faktiskt. Nu gör jag många olika saker. Jag jobbar bland annat på Lindome Science Park här där vi spelar in den här podden som omvärldsspanare. Vi har också en podd om omvärldsspaning. Så jobbar jag på Göteborgs universitet. Jag är gästprofessor på Handelshögskolan och undervisar där. Och sen är jag knuten till en amerikansk tankesmedja i Washington som heter Peterson Institute. Där jag också jobbar med handelspolitik, transatlantiska frågor, EU-frågor och så vidare.
Okej.
Så lite det, olika mångsysslare kan man säga.
Ja, och det är inte en föredetting i mina öron. Ja, vi har bett dig komma hit för att prata en del om geopolitik, kan vi förenkla det med att säga. Och först, vi hör ju väldigt mycket om tullar, olika länder som försöker styra handel i ökad utsträckning. Är det så att den här typen av frågor har ökat globalt, eller är det att jag hör mer om det nu?
Nej, jag tror faktiskt att väldigt många människor sitter och pratar om tullar vid frukostbordet eller middagsbordet runt omkring i världen, därför att det är väldigt påtagligt. Naturligtvis så beror det mesta på president Trump och hans stora tullkrig mot världen. Men jag tror att handelsfrågorna har blivit liksom intressanta de senaste åren av en mängd olika skäl. Jag kommer ihåg den här båten som gick på grund i Suezkanalen.
Just det, Evergrande kanske.
Och då tror jag, det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Det var ganska dramatiskt, det var väldigt visuellt med den här jättestora båten, de här små kranarna som försökte gräva loss den. Och då fattar ju folk att okej, det finns inga cyklar i affärerna i Sverige, för de sitter fast i några containrar i Suezkanalen. Alltså det fick, och folk följde ju detta faktiskt nästan i realtid och började prata om det och fattade att det finns liksom ett samband mellan det jag köper i affären och vad som tillverkas någon annanstans och att det transporteras på containrar på jorden. Jag tror att rätta människor vet om de tänker efter, men det blir så himla visuellt. Och sen tror jag att man också i hela diskussionen om den gröna omställningen pratar om liksom handelns roll i detta. Hur kan handeln bli grönare? Hur kan vi bli bättre på att handla med grön teknik till exempel? Och sen kommer ju då hela det här med tullarna. Först under Trumps första period så införde han ganska mycket tullar. De var mer riktade då mot stål, aluminium och så en hel del specifikt mot Kina. Och sen när han kom tillbaka så hela hans valkampanj byggde ju på att han skulle införa tullar. Tariff is the most beautiful word in the dictionary. Tullar är det vackraste ordet i ordboken. Och han smällde ju till rejält från början. Först igen på stål och aluminium, koppar. Sen på bilindustrin. Och sen det som man kallar för reciproka tullar, när han höll det här stora talet på det som han kallar för Liberation Day, när han skulle komma till rätta med alla orättvisor i den internationella handeln som han tycker har drabbat USA. Och då slog han ju till mot hela världen.
Och det var någon gång i april i år?
Det var 3 april, 2 april.
Men det låter ju, visst, USA är ju i det avseendet så att säga det enskilt mäktigaste landet eftersom de är en stor ekonomisk makt och även militär makt. Men det låter lite märkligt att ett enda land kan styra. Om resten av världen, alltså det påverkar ju alla länder som de lägger tullar på. Men det är ju ändå så att de enskilda länderna som påverkas av det här har mycket handel med andra länder. Ja. Så har det även fått följdeffekter?
Ja, det har det. Och man kanske, om man tittar tillbaka så kan man nog tycka att länderna liksom drabbades lite väl mycket av panik. Och hade vi varit kloka i världen så hade vi hållit ihop och sagt att det här går vi inte med på. Och antingen slått massivt tillbaka eller bara nonchalerat honom. Men istället så flockades ju världen dit och gjort olika så kallade avtal som inte är vackra avtal på något sätt. Och de är inte ömsesidiga för att då få ner de här tullarna lite grann. Och i Europas fall, och det är ju också Sverige, för vi har ju gemensam handelspolitik. Så först fick vi 20% på den här Liberation Day och sen sänktes det till 10% och sen höjdes det till 30%. Och sen efter det här avtalet som gjordes i början på juli i Skottland på hans golfklubb där så fick vi 15%. Och 15% är ju mindre än 30. Men det är väsentligt mer än hur situationen såg ut i mars. Då hade vi bara några procent mellan oss. Så att det är ju en försämring i alla avseenden. Men det är väl ett uttryck att hela världen på något sätt böjer sig för president Trumps nycker. Och det är ju väldigt olyckligt. För att han slutar ju inte. Det kommer ju nya krav hela tiden. Liksom.
Och det kallas i något sammanhang, jag lyssnade på det här, det som presenterades senast mellan EU och USA, en servettskiss.
Ja, för det är inte avtal.
Det är egentligen inget avtal.
Det är en slags innehållsförteckning eller ett memorandum eller någonting sånt där. Det är inte juridiskt bindande. Man, tullarna så ska då, USA ska sänka sina tullar har de sagt. Och vi från Europa åtar oss att i princip ta bort alla våra tullar på varor och på en del jordbruksprodukter. Och sen ska man samarbeta, det är en massa lullull där som inte är juridiskt bildande. Och sen säger EU också att man ska investera, inte som EU-institutioner men Europas företag ska investera för motsvarande 600 miljarder euro. Och man ska köpa amerikansk energi och amerikanska vapen för 650 miljarder euro. Och det är ju väldigt svårt att liksom mäta och diskutera och liksom följa upp. Så att det är ganska mycket lull i det.
Och hur skulle det kunna styras på EU-nivå? Kommissionen handlar ju inte de här vapnen själva utan det är ju företag i medlemsländer. Ja. Men eller EU som institution eller institutioner har ju möjlighet att skriva förordningar och direktiv som i någon mening kan styra.
Ja, för att EU-kommissionen kan ju inte beordra ett företag att investera i USA. Mm. Utan det man har gjort är väl att man har samlat stora företag och hört lite grann hur deras planer ser ut. Till exempel hade ju både Volvo och Hennes & Mauritz och några företag hade ju liksom tidigare i år sagt att de skulle investera vissa saker. Så att man har samlat upp de här och gjort en uppskattning. Så att Trump, det är ju det som är hela hemligheten, Trump måste ju kunna presentera det som en jättestor vinst. Men vad det egentligen betyder, naturligtvis kan ju inte kommissionen styra enskilda företagsbeslut. Och just med den här tullpolitiken och den oron och hoten och attackerna mot både rättsväsendet och centralbanken och så vidare i USA gör ju att oron är ju ganska stor. Vet man någonting om företag, och många som lyssnar här vet ju det mycket, mycket bättre, så är det att man vill gärna veta spelreglerna innan man gör en jätteinvestering som ska sträckas över flera år och planering. Så att det är klart att det är kanske inte är de bästa förutsättningarna. Så vi får se.
Men i någon mening är väl ändå syftet från amerikansk sida att tullarna ska dra till sig investeringar. Alltså man ska välja att bygga nästa fabrik där.
Precis.
Tullarna. Och det kommer väl ändå i någon mening att funka?
Ja, men han har ju flera skäl till de här tullarna. Dels vill han att tillverkningsindustrin ska flytta till USA. För den har flyttat ut för det var billigare att ha någon annanstans. Det kommer kanske i viss mån ske. Och sen vill han ha investeringar. Sen tycker han att det finns en orättvisa att USA har blivit utnyttjade under många år. Det finns inget som talar för att han har rätt där. Och sen ser ju han det som påtryckningsmedel. Han slänger ut tullar för att han inte gillar Mexikos migrationspolitik eller att Kanada är för slapphänta när det gäller narkotikasmuggling över gränsen. Eller så är han arg på Brasilien som fick 50% tullar. För han tycker inte om hur de behandlar hans kompis Bolsonaro. Alltså det är liksom, han slänger ut sig sånt hela tiden.
Just det.
Och nu är han arg på EU för de techlagarna vi har kring den, alltså de digitala lagarna som EU har mot techindustrin, men för att skydda medborgarna och sätta upp vissa riktlinjer, AI-akten till exempel. Han är också arg på våra klimatlagar och så vidare. Så det kommer ju aldrig sluta. Nej. Så att det är ju inte så att okej, nu har vi ett avtal, nu är allt frid och fröjd, utan det kommer vara kaos i 3,5 år. Så vi får lära oss att leva med det. Men för att komma tillbaka till din första fråga. 87% av EUs handel sker med andra länder. Och det är där man måste fokusera, att förenkla den handeln, att ta bort hinder där, att sluta fler frihandelsavtal och så vidare.
Och där är, du behöver inte ta detaljerna, men jag vet att det är en del sådana processer på gång. Kan du bara nämna några exempel?
EU har ju redan väldigt många frihandelsavtal. Men igår, denna veckan, så färdigställde man ett med Indonesien till exempel. Stor och viktig marknad. Man håller på att ratificera ett med länderna i Latinamerika, Mercosur, bland annat Brasilien och Argentina. Man förhandlar med Australien, man är i princip klara med Mexiko. Så det är massa sådana saker på gång också. Andra viktiga handelspartners. Där man istället försöker underlätta för företagen att, att göra sin handel där. Och ta bort de hinder och tullar och harmonisera regelverk och så vidare.
Och flera av de länder du nämnde är ju egentligen de stora tillväxtmarknaderna. Precis. I det som kallas globala syd. Vi har, precis, skrivit en del om det tidigare, och just från ett fordonstillväxtperspektiv är det där marknaderna kommer att växa som mest.
Ja, det tror jag absolut.
Så på längre sikt kanske de har ganska stor betydelse även för europeisk fordonsindustri?
Det tror jag absolut. Man kan finna nya marknader, man kan finna nya samarbetspartner. Mm. Vi håller också på att förhandla, vi EU, med Indien. Också en otroligt viktig marknad. En svår handelspartner. Det är väldigt mycket handelshinder och tullar. Men man försöker ändå se, kan man göra ett lite mindre avtal med Indien? Och det skulle förstås vara väldigt bra.
Så där går man egentligen från ett land som är ganska protektionistiskt, om vi säger så, från början, och försöker få dem att bli lite mer öppna mot EU-marknaden då?
Ja, det är ju fel.
Är det en bra beskrivning?
Ja, det är det. Indien är ett väldigt protektionistiskt land. Men man inser ju också, trots att man är det största landet, över 1 miljard invånare, en stor inre marknad, man behöver det här samarbetet. Så de har tagit det steget. Och även Indonesien är ju ett klassiskt, ett väldigt protektionistiskt land. Det är ett jätteland och potentiell marknad och med en växande medelklass och så vidare. Så alla de här länderna är ju viktiga samarbetspartner och handelspartner för Sverige och för Europa. Så det handlar ju om att försöka hålla sig någorlunda cool gentemot USA. För jag tittade upp det här precis innan vi skulle pratas vid. Men 40 000 anställda i Sverige är beroende av exporten till USA. Det är mycket. Och en del av det kommer inte märkas någon skillnad, men en del kanske man behöver skifta lite grann fokus och då se, finns det andra marknader? Och det är ju det som de stora företagen har ju redan börjat en sån här regionalisering, att man försöker finnas i de olika regionerna och liksom ha hela värdekedjan i den regionen. Kia, fordonsindustrin i Sverige till exempel, för klädindustri och så vidare. Och jag tror att senaste utvecklingen gör att man snabbar upp den processen. När det går, det är mycket svårare för små företag naturligtvis.
Har vi varit inne mycket på USA och EU, men Kina, hur agerar de i den nya situation som ändå råder med ökad konkurrens mellan EU och USA, handelspolitiskt åtminstone? Och inte bara kanske, men om vi håller oss till det, vi bryr oss inte så mycket om kanske den militärstrategiska frågorna, utan vi håller oss till handelspolitik. Ja. Hur ser du att Kina agerar i det här spelet mellan, om vi kallar det så, mellan USA och EU?
Ja, Kina fick ju också jättehöga tullar på den här Liberation Day, men var blixtsnabba med att slå tillbaka. Det var egentligen de enda som verkligen har gjort det. Och sen då backade Trump efter ett tag. Och sen, så nu ligger tullarna på ungefär, USA har nästan 60% mot Kina och Kina har i genomsnitt 33% mot USA. Och man har liksom fryst de stora tullsatserna. Det pågår någon slags förhandling, inte särskilt fort, men de träffas i alla fall. Därför att det är klart att ingen av dem har råd med tullsatser på över 100% som de var uppe i ett tag. Det var ju många som trodde att det här konflikten skulle pusha Kina och EU närmare varandra. Det har inte riktigt skett. EU har ju sina egna problem med Kina. Kina har ju en överproduktion som man nu försöker dumpa mycket. Man har ju väldigt mycket statsstöd till sina företag som gör att man konkurrerar på ett sätt som är oschysst. Och så finns det en mängd andra problem i Kina. Tvångsöverföring av teknologi, bristande rättssystem och så kan vi komma på hela det politiska. Så att det har inte direkt lett till något mer ytterligare närmande. Alltså EU är väldigt beroende av den kinesiska marknaden. Vi handlar ju mycket med Kina och de är beroende av oss. Och det fortsätter väl, men det gnisslar ju mycket, inte minst med temat på hela podden här inom fordonsindustrin. Och EU har ju satt tullar på kinesiska elektriska fordon till exempel. Man utreder väldigt mycket andra områden där man tycker att Kina inte konkurrerar på schyssta villkor. Så att, jag tror att det är ett 20-tal sådana här antidumpingutredningar mot olika kinesiska produkter som ligger i pipeline. Så vi kommer nog snarare se en ökad konfliktnivå där. Sen kan man ju inte bortse från den säkerhetspolitiska situationen. Det största problemet EU har med Kina är ju att Kina möjliggör Rysslands krig mot Ukraina och dödandet av civila. Och det här ligger som en våt trasa över alltihopa. Kina skulle kunna trycka på Ryssland mer än vad man gör. Men vi kommer att fortsätta handla med Kina. Kina har ju väldigt mycket grön teknik som vi behöver och där de ligger före på många områden. Så, och många företag, inte minst inom fordonsindustrin, har ju ett bra samarbete, men det, är liksom, det gäller att hitta balansen där på ett schysst samarbete. Men också Kina har ju problem nu. Många av de här EV-fabrikerna kommer ju inte att överleva särskilt länge själva. Så att det blir, kommer ju bli en upprensning där, och där kanske det finns möjligheter till ett mer konstruktivt samarbete.
Och när vi är inne på det där med grön teknik från Kina så har ju EU en process för att försöka öka utvinningen och förädlingen av kritiska råvaror inom EU. Ja. Det finns en Critical Raw Materials Act. Precis. Som vi brukar prata om. Och vilka verktyg har vi egentligen för det här? Har du någon liten inblick i eller idé om hur den här processen går?
Absolut, för det här är ju ett område där handeln inte är bra mellan EU och Kina. För EU är så otroligt beroende av Kina. Kina äger ju, kontrollerar och processar 85% utav hela värdekedjan av de allra flesta kritiska mineraler som vi behöver idag. Och det, där vill man ju de-risk, som man säger på engelska. Alltså man vill riskminimera det och söka sig andra partners. Och då har man, precis som du sa, den här Critical Raw Materials Act som säger att dels så ska vi försöka återvinna bättre det som vi har. Det är något man pratar mycket om här i Sverige. Hur kan vi av liksom restprodukterna, där finns det ju en del mineral, hur kan vi bli bättre på den återvinningsprocessen? Vi ska diversifiera vårt beroende från Kina, och man håller nu på att sluta avtal med ett antal länder runt omkring i världen för att samarbeta kring detta. Australien, Grönland, Norge, Chile till exempel. Och så ska man se, kan man på något sätt snabba upp processerna i Europa? För vi har ju mycket av de här mineraler och metallerna. LKAB gick ut för 1,5 år sedan och sa att vi kan försörja hela Europa. Mm. Det ligger här, några hundra meter ner. Det. Och det finns även andra källor i Europa, men det är ju väldigt långa processer. Och det är klart att det måste vara långa miljökonsekvensutredningar och sådana saker. Men det tar väldigt lång tid från att ett bolag börjar att fråga till att de, om de någonsin får tillstånd, så går det igenom sitt kanske 12-14 år. Så att de vill ha liksom pilotfall där man då går in och stödjer för att snabba på processerna. För att de ska gå lite fortare i kanske något mindre kontroversiella frågor. Så det håller man på att titta på nu, och Sverige är ju väldigt engagerat i detta. Vi har också, som sagt, man samarbetar också med andra länder för att lära sig av deras erfarenhet, till exempel i Kanada. Man också har ju ursprungsminoriteter att ta hänsyn till. Vi har ju samefrågan i Sverige som komplicerar det hela. Och hur man kan liksom inleda en dialog på ett sätt som skulle kunna bli fruktbart för alla parter. Det är jättesvårt det här, men man har i alla fall börjat.
Men det som EU gör är bland annat att ta fram pengar som skulle kunna driva den här typen av projekt som kan bli fallstudier eller goda exempel.
Ja, precis.
Och sen finns det, för det är ju en ambition om att vi ska öka inhemsk produktion och att vi ska ha avtal med flera parter egentligen. Att inte vara väldigt beroende av en part, och i synnerhet betyder ju det Kina då.
Ja, precis. Och det var de gav ett exempel på länder. Och man tittar också på olika, väldigt många av de här gruvorna ligger ju i Afrika. Där Kina äger dem i princip. Och det är ju oerhört smutsig tillverkning. Så man tittar ju på, finns det någonting vi kan göra för att gå in för att hjälpa till att göra den här processen lite mer hållbar. Och renare också, se till att vinsterna från utvidgningen också hamnar i värdlandet och inte bara allting går till Kina. Så man tittar på, finns det någonstans där vi skulle kunna gå in och möjligen ta över och så vidare. Men det är ju jättesvåra frågor. Det här det är ingenting som, det är ingen quick fix. Och sen försöker man ju också stötta företag som vill investera i egen batteritillverkning till exempel. Det är ju någonting som man har avsatt speciella pengar och fonder för att se, kan vi bli bättre på att tillverka batterier.
Hur kan EU stödja sånt? För det finns ju samtidigt den här ambitionen inom EU att vara handelspolitiskt neutral. Det vill säga att vissa företag ska inte få fördelar jämfört med andra. Det är nästan till helig princip i EU.
Ja, i alla fall har varit.
Okej. Okay. Mm. Så vilka verktyg har till exempel kommissionen då för att stötta en ökad batteriproduktion i Europa utan att det går ut över andra aktörer som inte får motsvarande stöd?
Ja, nej, men man stöttar liksom stora partnerskap kring detta. Batterialliansen kallar man det. Där många olika aktörer är med, just för att inte liksom snedvrida eventuell konkurrens, men där det är liksom ett större konsortium som kanske bildas med stöd utav värdlandet och olika företag och kanske ibland universitet och forskning inblandade och så vidare för att liksom få detta. Så det är väl snarare så, inte att gå in och säga det och det, utan att man hjälper till att identifiera möjliga satsningar och så finns det tillgång till forskningspengar och vissa resurser där. Mm.
Vi ska prata lite om van der Leyens linjetal, så kallade linjetal, som är någon sorts programförklaring om tillståndet i EU-unionen. Mm. Har du koll på vad hon sa?
Ja, absolut, jag hade poppat mina popcorn och satt och lyssnade hela förmiddagen.
Aha, hela förmiddagen. Mm. Så när vi andra sitter och tittar på krimserier
så kollar du på sånt här. Precis, jag har lite olika intressen. Ja, men det är ganska viktigt, för det är ju liksom programtal för kommissionen framåt, och nu med sån, det är ju väldigt oroliga tider, så att det är klart att det är viktigt att se hur kommissionen tänker sig anamma detta, och kommissionen har ju monopol på att lägga förslag, sen ska det ju bli lagar och då är det ju medlemsländerna och parlamentet förstås, men riktlinjerna här är viktiga för hur kommissionen och hon ser på Europas den närmaste tiden.
Och för den här typen av industrifrågor, fordonsindustri eller batteritillverkningen eller råvaror, hörde du någonting i talet eller i något annat underlag som ger en hint om vilken riktning det här kan gå?
Ja, talet handlade ju väldigt mycket om den geopolitiska situationen i Ukraina naturligtvis, men även situationen på Gaza. Men hon pratade mycket om Europas behov av att öka sin innovation och konkurrenskraft. Det har man ju pratat om ganska länge, att Europa hamnar på efterkälken gentemot USA och Kina till exempel. Och det här är ju någonting man verkligen måste titta på. Dels att frigöra den kraft som finns i inre marknaden. Det är mycket hinder och krångel och sånt som man borde avskaffa för flera år sedan. Och sen hur vi kan liksom tillsammans investera i morgondagens teknik och forskning. Och där talade hon ganska mycket om elektrifieringen av fordonsindustrin till exempel. Hon sa att hon skulle önska att det fanns små billiga elektriska bilar som vanliga europeer hade råd att köpa. Och det kan ju förstås inte kommissionen åstadkomma, men det är ändå en intressant att hon är så specifik. Mm. Och dagen efter, eller om det var 2 dagar senare, så hade hon ett stort möte med fordonsindustrin i Europa och de skapade någon slags pakt för fordonsindustrin, där kommissionen för fordonsindustrin har ju enorma utmaningar då, inte minst i Tyskland, men också generellt, där hon pratade liksom om hur man skulle kunna samarbeta och få en mera kontinuitet i att identifiera vad forskning och resurser och liksom var de, framtidens innovation fanns där. Och det handlar inte heller om att kommissionen ska komma med en påse pengar, men att man ändå kan liksom, få ett närmare samarbete och försöka bygga liksom den här typen av allianser och därigenom kanske söka gemensamma pengar. Så att än så länge är det mycket prat och inte så mycket handling. Men det är väl också ett behov att fordonsindustrin har liksom vädjat till kommissionen och sagt att vi ligger efter, vi hinner inte med. Konkurrensen från Kina är stor. Framförallt tysk fordonsindustri har varit långsamma i elektrifieringen. Där ligger ju svensk fordonsindustri mycket snabbare. Och sen den senaste tiden så har ju andelen sålda EV-bilar har ju minskat. Du har säkert siffror på det här, och ni har säkert pratat om det många gånger. Men det har ju inte riktigt blivit den stora utrullningen som man hade hoppats för 2-3 år sedan.
Nej, personligen så tror jag nog att det kanske är delvis en effekt av hur koldioxidkraven på EU-marknaden ser ut. Mm. Så innan vi drar slutsatsen att trenden är att det inte blev så många, så ska vi nog se efter i år då. För man behöver klara hårdare koldioxidkrav, vilket man i praktiken gör genom att öka andelen sålda batterierbilar i alla bilar som säljs från de speciella bolagen. Och de kommer att vara tvungna att sälja mycket högre andel. Så jag gissar att det var en tillfällig paus och att det kommer att öka ganska mycket i Europa i år och de närmaste åren. Mm. Varför? Men det var ju däremot många som inte trodde att det skulle plana ut 2024 så att säga, utan att det fanns en trend rakt uppåt. Mm. Och Det är ju lite oklart varför det blev så faktiskt. Det har vi inte skrivit om, men det kanske vi kan återkomma till.
Det är många saker. Det är både en prisfråga och det är liksom laddningsinfrastrukturen har man ju pratat om hela tiden. Och det är också en fråga hon lyfter fram, att vi måste bli mycket bättre på att se till att det finns i hela Europa. Sen finns ju stora krav från delar av fordonsindustrin, att miljökraven, att de är för hårda, att tidtabellerna är för snäva och att de inte kommer hinna med. Så att det finns ju en väldig press på kommissionen att luckra upp de här tidtabellerna när det gäller när man ska fasa ut förbränningsmotorn.
Men än så länge verkar det inte som de har signalerat att de håller med om det, kommissionen, eller har du hört någon
gång? Kommissionen försöker verkligen stå pall, och det här lagstiftningen finns ju redan, men det är klart att man kan riva upp den om medlemsländerna och Europaparlamentet vill det.
Ja.
Och det är en kamp som pågår. Och den är ganska jämn, så att vi får se var den slutar.
Har du hört något på tunga sidan om det här? För nu pratar vi om personbilar eller kraven på lätta fordon.
Ja.
Det finns ju krav på tunga lastbilar också, som innebär motsvarande förändring egentligen, fast den ligger lite längre fram då. Har du hört motsvarande från några stora fordonsaktörer på tunga sidan som säger att vi behöver titta på den lagstiftningen?
Ja, fast de är faktiskt inte lika pushy, så det är möjligt att de är lite mer diskreta i sina relationer. Om man ser liksom det som publikt, men det är klart att det sker hela tiden en dialog mellan kommissionen och industrin. Så måste det ju vara. Om man ska sätta upp liksom långsiktig lagstiftning, så måste man veta vad är realistiskt för industrin att klara av. Ofta så säger, när jag pratar med näringslivet, så säger de att vi kan ta ganska tuffa krav, men vi måste veta vad som gäller. Det måste finnas en långsiktighet och det måste kunna vara en realistisk tidtabell. Men vi har inget emot krav och vi vill gärna bli grönare och mer hållbar, men det får liksom inte vara en hattighet fram och tillbaka. Så det är ju det som är viktigt, att man inte river upp en massa förslag nu och liksom gör det. Sen kanske man kan ändra, fasa in tidtabellen lite mer flexibelt möjligen, utan att göra några dramatiska ändringar. Men att liksom riva upp hela den gröna dealen, det tror jag vore liksom katastrofalt. Vad ser hur hela sommaren sett ut? Liksom, klimatkatastrof för hela Europa, och det kommer ju inte bli bättre. Och fordonsindustrin måste göra sin del.
Du Cecilia, nu när jag har en före detta handelskommissionär på tråden, så måste jag fråga, jag läste för några dagar sedan om att Frankrike ska införa där finns det elbilsbonusar. Så privatpersoner som köper elbil kan få ett visst bidrag från staten på något sätt, som jag inte är insatt i detaljerna i. Nu kom ett förslag om att man ska få en extra bonus, 1000 euro till, om man köper en bil där elbilen är sammansatt i Europa och där batteriet är producerat i Europa. Funkar det med EU-lagstiftningen, eller blir de dragna inför domstolen om en till exempel kinesisk tillverkare säger att ni förhindrar oss att sälja?
Det där är jätteintressant, för det är precis en trend som vi ser nu som strider mot det vi talade om innan, om att EU har varit väldigt rigorös i att se till att liksom konkurrensen är neutral och så vidare. Det luckras upp lite grann. Men Ursula von der Leyens linjetal, och vi återkommer till det, då pratar hon mycket om det. Vi måste tillverka mer i Europa, vi måste köpa mer europeiskt, vi måste äta mer europeiskt. De var väldigt så europeisk. Och det var säkert mumma för vissa politiker. Jag kan inga detaljer om det här franska förslaget, men jag är tveksam om det faktiskt uppfyller EU-lagstiftning så som den har varit.
Ja.
Därför att den ska ju vara konkurrensneutral, och jag kan se kineserna bara rusa till WTO om det här sker.
För vi har ju en form av konkurrensneutralitet inom EU, att man till exempel inte får ställa krav på svensk mat i skolbespisningen, för den skulle kunna komma från en annan leverantör inom EU. Men det här är ju då att bidraget ges till EU-producerat, men inte ges om det kommer utanför EU. Men även där finns det problem.
Även där finns det problem. Och man har i och för sig luckrat upp den lagstiftningen lite grann, om man kan visa att de andra produkterna är kraftigt statssubventionerade på ett oschysst sätt, till exempel. Men det här är ju ett förslag, det tar det till en helt ny nivå. Och det ligger i linje med hur tongångar går
precis,
i Europa
idag. Jag tyckte det var så
intressant. Men det ligger inte riktigt i linjen med den den syn som EU har haft på den inre marknaden, på konkurrens och öppenhet, som faktiskt på det stora hela har tjänat världen väl. Att vi handlar och så köper vi de bästa produkterna och så sätter vi samman dem. Men det är väl så den nya tiden är. Vi går mot mer protektionism, mer buy American, buy European, buy Chinese. Så vi får se var det här landar.
Mm. Ja, det var sista ordet i podden med Cecilia Malmström. Före detta handelskommissionär i EU och numera expert och arbetande på ett antal ställen.
Så kan det vara. Ja, tack för att du fick komma hit.
Och du har lyssnat på en podd som kommer från nyhetsbrevet om EV. Vi finansieras av Energimyndigheten. Vi har Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Mats-Ola Larsson och musiken i avsnittet är skrivet och framfört av gruppen Vintergatan. Du har lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och har Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Mats-Ola Larsson. Musiken är skriven och framförd av gruppen Vintergatan.